Just nu verkar vi stå inför en skarp politisk högersväng när högerpopulisternas popularitet sveper över Europa, och det här är tydligt inte minst i det pågående EU-valet. 27 länder, politiker från över 200 partier deltar för att vaska fram de personer som ska vara med och besluta om EUs och i förlängningens din och min framtid och riktning. Och EU kan alltså stå inför den största förändringen på länge. Rickard, hos EU-val, vad innebär det? Vad är det som står på spel här kortfattat?
Ja, i valen så får du vara med och påverka de beslut som fattas i EU under de närmaste 5 åren, och det är många stora frågor som ligger på bordet. Vi har stödet i Ukraina, vi har EUs utvidgning, företagens konkurrenskraft och till exempel migration som är stora frågor som behöver lösningar, och det är hur parlamentets sammansättning blir har en avgörande betydelse för hur de här frågorna behandlas i fortsättningen.
Massiva saker på spel. Alltså här i Nyhetspodden ska vi prata om EU-valet och alldeles specifikt om kanske det största ämnet som har liksom upptagit åtminstone mediernas uppmärksamhet, nämligen ytterhögerns frammarsch. Thomas Helén heter jag. Jag har med mig Rickard Husso som är programvärd för EU-valvaka, men en bekant röst från många, många år nere i Bryssel som Europakorrespondent. Hej och välkommen, Rickard.
Tack så mycket.
Som sagt, det är ytterhögerns frammarsch vi ska prata om framförallt. Europas länder har ju alla sina varianter av någon form av högerpopulistisk grupp eller ytterhögergrupp. Tungviktarna i det här sammanhanget måste man väl ändå säga på europeisk plan, det är Tyskland, det är Frankrike och det är Italien. Vi har AfD, Alternativ für Deutschland i Tyskland, vi har Nationell Samling i Frankrike och vi har Italiens bröder i Italien. Alla de här väldigt framgångsrika. Vad skulle du säga, Rico? Vad är liksom likheterna och eventuellt skillnaderna mellan de här tre? Vad är det för politik de bedriver?
Om vi börjar med likheterna, den förenande faktorn mellan de här tre stora ytterhögerpartierna, det vill säga AfD, Nationell Samling och Italiens bröder, det är nog en kritisk inställning till invandring. Det vill säga, om de här partierna fick bestämma i EU så skulle EU ha en striktare migrationspolitik där färre flyktingar och asylsökande tas emot och där kontrollen vid gränserna är striktare än idag. Men så finns det också betydande skiljelinjer mellan de här ytterhögerpartierna. Det gäller inte bara de här tre stora utan också ytterhögern överlag. Och en av de främsta stora vattendelarna för tillfället, det är inställningen till Ryssland och Ukraina. Där Franska Nationell Samlings nära kopplingar till Ryssland och president Putin har sett som en av de främsta orsakerna faktiskt till det att ytterhögern har svårt att enas under ett och samma paraply. Och sen finns det också andra stridigheter inom ytterhögern. Och det här märktes till exempel då tyska AfD nyligen uteslöts ur parlamentets ena ytterhögergrupp som heter ID, det vill säga Identitet och demokrati. Det här var efter att partiets toppkandidat dels hade insultat sig i en spionagehärva och dels gett en intervju där det framstod som att han relativiserade tyska SS-männens roll under andra världskriget. Så nu är alltså tyska AfD ute i kylan inför EU-valet.
Och det här visar ju att det inte bara går på räls för ytterhögern. Men överlag så verkar de ju vara väldigt framgångsrika. Hur framgångsrika skulle du säga att de är?
Om vi tittar på mätningarna inför EU-parlamentsvalet och fokuserar just på de här tre stora partierna i de stora länderna, så är det nog så att det ser ut att bli en seger till exempel i Frankrike för Nationell Samling. De senaste mätningarna pekar på att partiet kan få till och med en tredjedel av alla röster i Frankrike. Ser vi till Italiens bröder är det kanske snäppet mer anspråkslöst, men också där talar vi om väldigt stora siffror, alltså en fjärdedel av rösterna kan gå till det här partiet, alltså premiärministerpartiet i Italien. Sen däremot så har ju AfDs kärna av förekommen anledning var i Dalande.
Just det. Men de här prognoserna så där överlag då, man drar alla över kam här, så verkar stämma då. Och när man försöker formulera vad det här hotet är då från populist och ytterhögern i EU, så var det länge som man pratade om att det var EU-motståndet, det var de olika liksom exits, det var Brexit då som hade satt liksom skräck i folk där, och nu kanske flera länder skulle haka på. Men nu låter det kanske inte riktigt så längre, utan nu handlar det mer om att man vill förändra EU inifrån från ytterhögerns håll. Det är det som verkar vara det tongivande. Men vad betyder det så där mera exakt? Hur skulle det gå till?
Det stämmer för det första att tanken om att vi kunde se fler utträden ur EU, den har ju kommit av sig. Brexit har inte varit en väldigt stor succé, och sen ser vi förstås att det spända internationella läget med Rysslands anfallskrig också har fått de nationalkonservativa och ytterhöga partierna att se över sin linje här, att det kanske inte är rätt tid nu att flörta med ett EU-utträde. Och sen kan man väl se, om man ser på till exempel Italiens premiärminister Meloni, som då representerar Italiens bröder, eller för den delen Ungerns premiärminister Viktor Orbán, som för tillfället är grupplös i EU-parlamentet, så de distansierar ju sig inte kategoriskt från EU-parlamentet eller EU-samarbetet, utan vad de säger är att de vill ha ett EU som motsvarar mer deras vision, det vill säga mer nationalstater och mer kanske också identitetsfrågor i förgrunden. Men sen just hur man ska förändra EU inifrån, så det här är ju kanske aningen höljt i dunkelt, för sen kan vi ju konstatera nog att till exempel Italien och Ungern gärna skördar frukterna av det här EU-samarbetet, till exempel via stöd ur EUs olika fonder.
Ja, precis. Och nu ska jag bli lite EU-nördig här, men det finns ju de här olika liksom EU-grupperna som är stora block med massa partier i, men som liksom i princip är som partier inom EUs maskineri. Och jag har förstått att en del av det här, så att säga, strategin då för att ta över skulle vara det här, man skulle på något sätt skaffa sig mer makt i de här EU-grupperna då, de här ytterhögerpartierna. Går det? Hur enade är de här? Du har ju varit inne på att de pekar inte alla åt samma håll, om man säger alla partier. Så kan de alltså få till någon sån här maktsamarbete i de här EU-grupperna?
Vi har ju alltså två grupper av parlamentets nuvarande 7 grupper som ligger höger om centerhögern, alltså den stora konservativa gruppen EPP. Vi har alltså dels ECR, gruppen för konservativa och reformister, och sen har vi en mer renodlad ytterhögergrupp som heter ID. Och det är det man talar om i dagens läge när man talar om ytterhöger eller nationalkonservativ höger i EU-parlamentet. Och det har ju länge varit tal om att de här två grupperna, eller ytterhöga partierna, många av dem är också grupplösa i dagens läge, att de här kan kvadda ihop sig och då få ett större inflytande, få mer att säga till om i EU-politiken. Men det här har varit lättare sagt än gjort, därför att ytterhögerns eller den nationalkonservativa högerns stora dilemma är alltid det att man också har det nationella intresset, de nationella frågorna som ligger i förgrunden, och kanske inte alla gånger en så stor förenande gemensam agenda. Och det här märktes till exempel om man tittar på de finländska sannfinländarna. De var med och bildade den här nya gruppen Identitet och demokrati 2019 efter det föregående EU-parlamentsvalet. Redan då varnar man för att det kan finnas problem med vissa partiers Rysslands kopplingar, vilket ju visade sig stämma sen, och det accentuerades i och med Rysslands anfallskrig. Nu blev sannfinländarna sen tvungen inför det här valet att dra en slutsats och gå tillbaka till sin tidigare grupp ECR. Så det finns utmaningar här, och det talas om att de här partierna kan komma att kvadda ihop sig och få mer inflytande, men det är inte säkert.
Nå, lite för att gardera sig mot det här upplevda hotet eller verkliga hotet, det får vi ju se, så har ju flera av de här andra traditionella grupperna i EU, som du nämnde, just EPP, och sen har vi Socialdemokrater och andra sånt där, som på något sätt har dragit slutsatsen att man måste försöka börja samarbeta. Vi har till exempel kommissionsordföranden Ursula von der Leyen som har antytt att man kan tänka sig ett visst samarbete med vissa av de här ytterhögerpartierna. Vi har Italiens Giorgia Meloni då till exempel, som har uppträtt ofta nu för tiden här tillsammans med von der Leyen. Men sen har vi då andra som franska, så att säga, motsvarigheten, som Marine Le Pen, som man absolut inte vill ta i med tång. Vad är det som gör att von der Leyen och kanske vissa av de här traditionella partierna kan svälja en Giorgia Meloni men inte en Marine Le Pen?
Det stämmer ju att Giorgia Meloni har lyckats ta sig in i det europeiska etablissemanget, om man säger så, på ett sätt som andra ledare för ytterhöga partier inte har lyckats med. Och en krass orsak till det här är förstås det att Italien är ett stort och betydande EU-land, och har man en premiärminister från Italiens bröder, så är det så att man blir tvungen att samarbeta med Italien, trots allt, därför att det är mycket i EU som inte går framåt om Italien sätter sig på tvären. Det här gäller till exempel EUs toppmöten, där länderna är företrädda av antingen statschefen eller regeringschefen, i Italiens fall regeringschefen, och det här är ju någonting som man också i valkampanjen har hänvisat till. Ska man avstå från att fatta enhälliga beslut med till exempel Meloni på EUs toppmöten, därför att hon representerar det som många anser vara ett ytterhögerparti. Mm.
Men allt det här låter i mina öron som att det redan nu påverkar EU-politik på ett eller annat sätt. Vad skulle du säga, hur kan det här inflytandet då från ytterhögern och den här samarbetsviljan kanske framförallt potentiellt förändra hur EU-projektet drivs i framtiden? Man har ju haft vissa visioner om så här, vissa principer som man vill hålla sig till som inte alla de här partierna riktigt håller sig till.
Det stämmer, om vi börjar med de här principerna som du nämnde här, så har ju EPP då sagt att man kan tänka sig att samarbeta med vissa partier och grupper från den här ECR-gruppen, inte alla, men de partier som då förbinder sig vid tre principer, det vill säga att man ska vara för rättsstaten, att man ska vara pro-EU, alltså för EU-samarbetet, och sen stödja Ukraina eller vara mot Ryssland i det här fallet. Men kanske undantag för den här Rysslandsfrågan, så kan man ju tycka sig att de två andra är väldigt självskrivna, att det är någonting som nästan finns inbyggt i EUs grundfördrag, att man på något sätt måste kunna samarbeta, i synnerhet värna om rättsstaten. Så som gemensamma nämnare är det här kanske inte så väldigt överraskande saker. Men det här öppnar naturligtvis för det också, att EPP kan komma att samarbeta med ECR-partier. Fortfarande inför valet så är det här ju ett spel där man kan säga att partier positionerar sig och grupper positionerar sig i förhållande till varandra. Det vill säga, vi har från vänsterhåll Socialdemokraterna, den socialdemokratiska gruppen, som då har beskyllt EPP för att öppna för samarbete med ytterhögern. Jag tror att EPP då å sin sida inte heller vill låsa sig med det som egentligen är den enda andra koalitionsmöjligheten, det vill säga att ta med Socialdemokraterna, den liberala gruppen och de gröna. Så genom att också hålla kanalerna öppna till ECR-gruppen, så har man också större förhandlingsmöjligheter själv efter valet.
Låt säga nu att man inte är så här superintresserad av EU-politik, och det har väl lite sagts också att folk är kanske lite så där ljumma när det gäller EU-frågor, för man förstår kanske inte riktigt vad det handlar om. Men det här som du beskriver med de här olika grupperna som försöker balansera vem de ska alliera sig med eller inte för att behålla maktpositioner, låter väldigt mycket så där som lokalpolitik som man liksom är van vid, så här nationellt på något vis. Och om man tittar på kampanjerna i många EU-länder, så är det ju ganska stor betoning, skulle jag säga, på inhemska frågor. Det är inte liksom, man pratar inte om EU-direktiv om gurkor, utan man pratar om just säkerhet, och man pratar om invandring och migrationer, och man pratar om ekonomi, alltså sådana här saker som berör en själv i det egna landet. Så hur mycket skulle du säga är det här ett EU-val, och hur mycket är det en temperaturmätare för, så att säga, nationella politiker och deras politik här på hemmaplan?
Det är ju både och, men i varierande grad, och det beror väl väldigt mycket på det nationella sammanhanget. I många länder så har ju EU-valet faktiskt karaktären av att vara någon form av mellanval, där man också mäter förtroendet för till exempel den sittande regeringen. Jag lyssnade på en diskussion om läget i Spanien, och det var en journalistkollega där som konstaterade att EU-valet i Spanien handlar om allt annat än EU för tillfället. Men om vi tittar till exempel på agendan i Finland, så ser vi ju nog att också EU-frågorna syns rätt mycket, till exempel diskussion om gemensam skuldtagning på EU-nivå eller hur vi ska stödja Ukraina. Och det som jag tycker själv är intressant är att man kan ju se en korsbefruktning mellan de här agendorna, dels på nationellt plan och på EU-plan. Till exempel då det gäller just samarbete och vem man ska kunna samarbeta med. Därför att man kan ju inte blunda för varken hur det europeiska spelfältet ser ut eller hur kontexten ser ut på nationellt plan. Om vi tittar till exempel på Finland, så är det ju väldigt svårt för statsminister Petteri Orpo att säga att han inte kategoriskt kan samarbeta med ECR, då han i Finland sitter i samma regering med Sannfinländarna, som är ett parti i ECR för tillfället.
Just det, så vi har liksom en situation när i princip inhemsk politik och EU-politik på något sätt har blivit mer sammanvävt.
Och det här har ju mer övergripande också att göra med det att EU-parlamentets makt har blivit större hela tiden efterhand. Om man tänker på det första EU-valet 1979. Och här kan man också se att också av den anledningen så finns det mycket mer prestige och tyngd i EU-valet den här gången än tidigare. Mm. Jag ser inte själv att det finns en skiljelinje mellan med EU som ligger där någonstans som medlemsländer, utan de beslut som fattas i EU kommer ju som en del av vår nationella lagstiftning och måste tillämpas här, så det har en väldigt stor betydelse vilka beslut parlamentet är med och fattar tillsammans med de andra EU-institutionerna.
Ja, men om jag cirklar tillbaka då till ytterhögerproblematiken då som EU trampas med för tillfället, den här nervositeten just för att ytterhögern kan få mer att säga till om, och det verkar ju som att de åtminstone kommer att få den makten, att de får någon slags mer inflytande. Vad innebär det? Om de nu skulle få mera makt och de får de här grupperna till stånd och som kanske får lite mer att säga till om, vad kan de göra med den här makten? Är det så att EUs politik nu efter det här valet plötsligt gör en skarp sväng till höger?
Det kan det göra. Det kan det göra. Vad de här grupperna kan göra för det första är det att de kan påverka EUs kommande utnämningar. Parlamentet måste ju godkänna kommissionens blivande ordförande. För tillfället är Ursula von der Leyen ett starkt namn. Mm. Men om vi till exempel får ett väldigt starkt ytterhögerblock i parlamentet, kan det hända att de säger att de föredrar någon annan plötsligt. De har möjligheter alltså att påverka kommissionens agenda via valet av kommissionsordförande och sätta prägel på den processen. Sedan är ju EU-parlamentet med lagstiftare tillsammans med ministerrådet. Och om det är så att EU-parlamentet till exempel får en mer EU-kritisk majoritet eller en fraktion som är mer EU-kritisk och partier till ytterhögern, så kan det här förstås påverka konkret vilka förutsättningar EU har att göra nya lagar. Och det som jag tror speciellt ur finländsk synvinkel som kommer att vara intressant att titta på är just hur stödet för Ukraina fortsätter, en fråga som är viktig för många finländare för tillfället. Det vill säga, kommer EU också i fortsättningen under kommande år att kategoriskt och systematiskt stödja Ukraina, eller ser vi kanske en splittring här?
Rickard Hoso, stort tack för att du var med i Nyhetspodden och pratade om det här väldigt viktiga EU-valet.
Tack.
Thomas Selén heter jag och du har lyssnat på Nyhetspodden. Ami Lassila producerade och Johnny Aspelin stod för tekniken. Och som alltid, kom ihåg att logga in på ditt yllekonto, favoritmarkera Nyhetspodden och fortsätt lyssna på oss.